Du bist, han kommer inte ihåg tyska. Jag läste tyska en termin i sjuan.
Började du inte i sjuan? Börjar man inte typ i femman eller någonting, i fyran eller något?
Det varierar med skolan med sån hög IQ. Jag började när jag gick i sexan. Då läste jag tyska ett år. Och sen när jag började i sjuan så insåg man att det var mycket slappare ifall man gick engelska. Så då bytte jag till engelska istället.
Bytte till engelska? Vad fan? Vi läste engelska. Vad har du gått till för skolan?
Man fick ha så engelsk tillval ifall man ville. Så att det blev liksom för engelsk fördjupning. Ni vet ju alla hur bra det har gått eftersom jag är så himla duktig på engelska uttal.
Vad heter det? Nej, Anders, det var i sjuan man gick. Jag gick det en gång, eller en gång, nej det gjorde jag inte. Jag gick en termin med Tak Yngve som lärare, så skulle jag gissa hur man skrev hämta. Då tänkte jag geten skrev jag. Då trodde han att jag kallade honom för geten och så blev han arg på mig. Det var inget bra.
Men visst känns det lite som så, Chris, att när man har läst den där ett året tyskan, då typ sitter det lite i. Alltså även när jag hör Ganter prata lite tyska eller om jag tittar på något tyskt, så känner jag ändå så här, men jag förstår nog, någonstans förstår jag nog ändå vad det är de säger. För att jag har ett år tyska i bagaget.
Då ska jag prova det på er med att köra, vad heter det, min konstkamp på tyska den här gången, så vi ser hur katten det går.
Jag hörde något om Pete Dunne, men det är fortfarande ingen som har listat ut det där än, eller?
Nej, ingen som har korrelerat, eller vad var det jag höll på att prata om förra gången. Man ska vad heter det, häva dem bredvid varann, alla tre ljuden som ni har fått. Och lista ut det här. Och speciellt nu när tyskan kommer.
Fan, är du poddens Bray Wyatt?
Jajamän. Fast jag vet inte. Vad heter det när man är språkvetare? Vad är man då? Linguist.
Ja.
Jag försöker, jag är en amatör linguist. Quiz-linguisten.
Vill ni att berätta lite om New Japan Beginning in Osaka?
Ja, berätta. Det här är ju ett återkommande moment som jag tycker om. Lyssna på när Robert Frank berättar om Japan. Så jag får se den här mentala bioduken eftersom jag inte har sett en sekund.
Jag har agerat Chris den här veckan och haft en ambition att titta.
Ja, men det var en trevlig upplevelse. Det var mycket trevligare än Collision i alla fall. En befrielse var att få se på Okada mot Tanahashi. Tanahashi som också lagt på sig lite, vilket jag tycker klär honom nu när han har blivit president i New Japan Pro Wrestling. Det känns som att, alltså jag föreställer mig att det är mycket så här middagar med viktiga affärsrelationer, vilket gör att han då har lagt på sig lite grann.
Ja, precis. Han hade en riktigt bulkig rygg nu. Men han hade också så där äldre hud på något sätt där på ryggen.
Min mentala bio hittills är inte den bästa.
Nej, men matchen var toppen, ska jag säga dig, Chris. Den var jättebra. Och likt Okada gjorde 2012 i samma byggnad, så vann han med en Rainmaker över Tanahashi. Då vann han i och för sig en titel, IWGP Heavyweight-titeln för första gången. Det gjorde han ju inte här. Här var den ju inte på spel då. Men det var jättebra. Sen så såg jag också Bryan Danielson mot Zack Sabre Jr. Returmatchen från Wrestle Dream, va? Visst var det där de mötte senast?
Jajamän.
Ja, då vann ju Bryan Danielson i en match som var toppen. Här vann Zack Sabre Jr. i en match som var toppen. Framförallt var det ett väldigt kul segment där de liksom satt fast i varandra sittandes. Och så satt de och bara stampade allt vad de kunde om vartannat på varandra tills båda däckade. Ja, underhållande att se.
Och vad heter det? Det som var spännande också här, som även jag har sett på X då, det vad heter det, är ju att efter matchen, så ut, alltså i den här pressisen efter, så utmanade ju Bryan Danielson Zack Sabre Jr. på till en tredje match som skulle vara på en neutral plats, så att det är varken i USA då eller i Japan, jag antar heller inte i England. Det har spekulerats i att det är all in kanske i så fall då, men därifrån kommer ju Zack Sabre Jr., så det blir ju inte så neutralt. Så jag har en spaning om att jag tror att Forbidden Door 3 kommer vara i Arena Mexico. Jag har lyssnat på Andrew Sarian, han har hintat om att AEW kommer ha ytterligare en arena show i år, och att det inte är den som är på den här tennisarenan i New York, utan att de kommer ha ytterligare en. Och då så och det snackas också om att det ska vara något speciellt med Forbidden Door i år, och då så är det väl att CMLL är med tillsammans med New Japan, som har blivit lite uttömd av AEW, har vi varit inne på tidigare poddar, och då kan de ha det i Arena Mexico och det blir alla tre. Det blir väl bra. Och så kan vi ha Zack Sabre Jr. mot Bryan Danielson 3 också då.
Jag som hoppades att du skulle säga att de skulle gå matchen på den här deathmatch-ön i havet mellan Japan och Kina. Men det fick jag inte. Jag bara kände mina drömmar gick i krasch. Men nej,
och är det så, på internationellt vatten där? Ja, men är Jericho Cruz då i och för sig? Ska det vara där det där?
Just det. Visst kör de ett Dynamite från Jericho Cruz? Ja. De höll på, hade så jävla mycket strum att de var tvungna att buda band med drönare och allt vad det nu var.
Ja, men det var ett ganska bra Dynamite tycker jag, det som var från Cruisen för en herrans massa år sedan. Jag vill bara säga att jag håller fast vid min järva förutsägning att det är Nigel McGuinness på Wembley mot Bryan Danielson, så det får inte vara Zack Sabre Jr. där.
Faktiskt, jag har glömt upp det, Chris, men jag har fått personliga meddelanden av 3 personer som vill vara anonyma för att de inte vill trampa på några känsliga tår, och då har jag lovat att de ska få vara anonyma. Men de tycker att din järva förutsägelse inte är så järv, utan de är inne på att det är väl solklart när han har suttit och tuggat om att den här matchen kommer vara där.
Ja, okej då. Den är kanske inte så jätte... Men den var det när jag glömde bort den. Vi ska komma ihåg att jag fick ju någon minnesförlust. Sen när jag kom på den, när jag sa serum i chatten, ja, då var den inte så järv längre.
Nej, då sköt ju jag ner den som att den inte var järv. Jag behöver inte vara anonym. Jag sa att den inte var järv på sekunden. Och inte jag, är inte en av de som har pratat med Robert om det här.
Nej, okej. Den är inte järv. Ja, de anonyma och Anders har rätt. Den är inte så järv. Men jag vill att det ska ske.
Fega förutsägelser.
Vad fan då?
Ja, men jag tycker det låter väl som en väldigt rimlig teori du har där, Anders. Och det rimmar väl bra med att de bullar upp med CMLL och allt det där nu på AEW.
Ja, precis. Så, sen så Bryan Danielson, han får ju lite som han vill nu sista året. Han har ju pratat om Arena Mexico. Nu kommer han ju i och för sig köra tillsammans med Blackpool Combat Club i Arena Mexico till helgen, tror jag, typ i en four-way. Så han kommer ju redan ha gjort det, men det kändes ändå som att det var en rimlig förutsägelse.
Jag kan också säga att det där okbenet låg pyrt till i den här matchen. Jävlar vad han var att stampa runt okbenet, Zack Sabre Jr. på Bryan Danielson.
Ja, han är inte blyg, Bryan Danielson, det sista året. Det kan man inte säga till han, att han håller igen.
Britter är ju bra på att stampa. Det har ju Steven Regal pratat om. Att de kan det där, att det är som att bli smekt i ansiktet om de blir stampad av en britt. För de är så duktiga på det.
Ja. Han kanske har samma inställning som jag har till innebandyn. Efter att jag drog korsband och menisker. Att jag vet att det där kommer snart hända igen. Så nu kör jag bara på 200% så att jag kan ha kul fram till det händer igen. För jag kommer aldrig orka gå igenom det där. Framförallt tråkiga rehabiliteringen igen.
Ja, det är en bra inställning du har.
Och så var det ju också Will Ospreys farvälmatch här, va? Någon typ av Wargames-match, Bullet Club War Dogs. Det var Alex Coughlin, det var Clark Connors, det var Dave Finlay, det var Maloney och Gabe Kidd mot United Empire, Francesco Kira, Henara, Jeff Cobb, TJP och Will Ospreay. Det här var en rörig match för min smak. Det hände alldeles för mycket. Och de ville också alldeles för mycket. Den kändes nästan vulgär att titta på den här matchen. Den var otroligt lång för det första. Och så det kändes som att den aldrig tog slut. Och så sen så var det
över timmen, va?
Över timmen var den. Ja, det kändes som att, du vet, när den började så tänkte jag så här, det är massa presskonferenstugg efteråt här också, för jag hade så mycket av min feed kvar när jag började titta på den här matchen. Men nej då, utan de kör det hela vägen ut med den här långa, otroligt röriga matchen. Nu skulle de också följa upp Bryan Danielson och Zack Sabre Jr., vilket var helt omöjligt. Men nej, jag var verkligen inte imponerad alls av den här matchen. Bullet Club War Dogs vann, slutade med att Will Ospreay var typ helt ensam mot hela Bullet Club. Finley fick avsluta han med sin nya finisher som är typ någon sorts standing suplex till en go to sleep.
Och det kändes som att det var en väldigt låg bur på det som jag har sett i den här.
Det var extremt långt, för man tänker ju att de ska så här ändå bulla upp med tak och grejer när de, du vet, när de var så här, nu blir det en wargame, eller de kallar det ju inte wargames-match, det var väl bara en stålbursmatch och sådär. Så bygger de upp en bur som bara är 2 centimeter högre än topprepet.
Ja. Precis, det blir som en sarg bara.
Ja, med ett lite högre kravallstängsel. För de var också så här 4 meter från ringen. Så det var väldigt mycket yta de hade. Men det ska de ha. Den var väldigt tacksam att filma i. För att de behövde ju bara liksom ha en som stod lite högre upp och filmade rakt ner. Så man såg väldigt bra i alla fall.
Och de plockade så här ringen och allt möjligt.
Ja, det var jävligt rörigt alltså. De höll på. Och så, du vet, när man kände så här, okej, men nu når de väl någon sorts klimax här. Nu är det stolar och det regnade in stolar och de hade låst fast varenda brottare, varenda facebrottare satt fast, eller varenda tjomme från United Empire satt liksom fast med handklovar i buren och såna saker. Men då var det som att den började om en timme till och då började de liksom plocka i så här ringen och hål och grejer. Och någon följde ju ner i något hål när han skulle gå åt sidan och grejer. Så att, det var riktigt, riktigt stökig i den här matchen. Otroligt tråkig sista match för Will Ospreay, måste jag säga.
Den mentala bion är totalt förvirrad. De mentala bilderna jag får av det här är lika rörig som matchen verkar ha varit för dig, Robert.
När jag har hört förklaringen om den här, så som sagt att det var hål och typ löst plank som var under den där ringen. Jag vet inte, det får bara så här brittisk slapstick, att man kliver på en planka och så får man den rätt i ansiktet. Men det fick man kanske inte.
Apropå rörigt, låt mig också deklarera att majoriteten av våra lyssnare blev förvirrade av WrestleMania 40-presskonferensen. Eller, majoriteten skiter också i det, för att det kommer bli toppen ändå. Jag slog in på våran YouTube att man fick gå in och rösta vad man tyckte, och 35% blev mer förvirrade. Spelar ingen roll, det kommer bli toppen ändå, 41%. Så att folk verkar ändå vara positivt inställda, även om det var rörigt.
Och även fast jag var ett grymtade och lät tidigare, så jag klickade också på den där, strunt samma, det blir bra ändå. Som sagt, det kommer bli bra, det tror jag. Det kommer bli spännande nu till helgen här också, när Rock och Roman har varit på SmackDown. Vad har de sagt och vad har de gjort?
Ja, för du skickade ju ut, Anders, en trailer här i början av veckan, där det känns väldigt tydligt att de går mot en tag team match också då. Alltså Rock, Roman mot Cody och Seth. Vi var ju inne på att det skulle vara på Elimination Chamber i Perth som den där tag team matchen skulle vara. Men den där grafiken skvallrar väl om att det kommer hamna på WrestleMania istället.
Ja, det gör det. Och sen så har ju det annonsats nu att Cody och Seth kommer ju vara på Waller-effekt, Grayson Waller-effekt i Perth. Så det tyder väl också på att de inte ska ha singelmatchen då, eller tagmatchen då.
Men ge mig Rock i Australien nu. Jag som har suttit och hävdat det i månadstid. Det är väl en järv förutsägelse.
Ja, nu börjar det bli en järv förutsägelse att matchen ska vara där. Kanske ska byta.
Vi hade ju också ett långt 20 minuters pratsegment med Cody och Seth på Raw, som lång historia kort handlar om att Cody måste slutföra sin historia. Seth finns där för att hjälpa honom. Så att där var det väl också väldigt tydligt att det är det här det kommer mynna ut i.
Mm.
Men visst är det klart att Elimination Chamber, vinsten för herrarna, är en match mot Seth Rollins. Så det kommer väl bli en titelmatch på WrestleMania också?
Ja, det kommer väl bli en av bägge titlarna, tänker jag. Jag tänker att de stökar av den här tag team-matchen en av nätterna, och sen så har de titlarna dagen efter. Eller tvärtom.
Precis. De kan ju ha, vad heter det, den här tag team matchen och sen kan de ha båda världsmästarbältena på dag ett, till exempel. Och så har de, vad heter det, herrarnas världsmästarbälten på dag två.
För de kommer ju inte alls förta Bailey och Io Sky's main event med att sätta Rock och Roman mot Seth och Cody som semi-main event. Gud, det blir Triple H mot Jericho all over again.
Ja, jag tycker synd om Bailey. Så var också, CM Punk la ju upp några bilder och sånt där. Han hade Han pratade om det också, att han var besviken att han hade glömt bort, i sin iver på presskonferensen, glömde han bort att plugga för Baileys match på WrestleMania.
Hans iver att allting skulle lösas med våld. Bara för att han skulle få ur sig det, då var det glömde han bort Bailey. Men de brukar ju kunna lösa det med att allting är ju main event på WrestleMania. Det här med att Royal Rumble-vinnaren ska main eventa WrestleMania, det har de ju släppt lite grann. De kan ha 14 main events på rad.
Okej, så då blir det tag team matchen ena dagen. Andra dagen blir Cody mot Roman och Drew McIntyre mot Seth Rollins då.
Ja, det var Drew McIntyre, jag börjar få, som sagt, lite märkliga vibbar där. Nu känns det ju som att han bygger mot Sammy också. Den match, och jag vet inte, Sammy, han är ju inne i någon förluststreak såklart, men det är lite rörigt runt Drew, vart han är på väg. Men om man tittar på Elimination Chamber-matchen, jag vet inte vem som skulle vara emot Seth annars. Vilka är det som är kvalificerade? Bobby Lashley kvalificerade sig.
Randy Orton, LA Knight kvalificerade sig, och LA Knight, ja.
Nej, men vad heter det? Bygger de inte bara mot Sammy nu, så att inte Drew ska hålla på att vara inne och stöka i Bloodline-storyn? Alltså så att han fortfarande hålls relevant och har någon att fejda med, men sen kan han vinna Elimination Chamber-matchen och faktiskt gå den här matchen mot Seth. Fast under uppbyggnaden så behöver de se till att Seth får vara med i bygget mot Bloodline-matchen. Jag tänker på att Sammy är någon biroll för att distrahera från att Drew ska kliva in och ta titeln.
Eller så är det bara Drew som har bestämt att nu tycker jag att det är kul och fejda lite med Sammy. För att om man lyssnar på Dave Meltzer så säger han att det här kontraktet inte är påskrivet. Men hans citat har "the time of his life", ja. Slutcitat. Så att han kanske bara får hålla på och styra och ställa där, för att han vet att så här, Triple H är bara, jag ger han helt fria tyglar, då kommer han skriva på. Så nu bara går han bananas där inne.
Jag tror fortfarande han har kritat på kontraktet, ja, oavsett vad Dave Meltzer säger.
Ja, vad heter det? Som sagt, det är väl det som är favorittippat, känner jag. Att han har skrivit på kontraktet och det kommer vara han som möter Seth på WrestleMania. Det tror jag ju. Men om det är så att det blir att Sammy förlorar hela vägen fram till WrestleMania och att han ska möta Drew McIntyre och att Drew McIntyre får alltså ge matchen till Sammy, att Sammy vinner emot Drew McIntyre, då skulle jag nog vara lite nervös över att han inte har skrivit på kontraktet. Men som sagt, jag tror fortfarande det. Jag skulle ju vilja se på något sätt, jag har skrivit i chatten om det här mer, att i slutet efter WrestleMania att The Rock står med Seth Rollins titel och Roman är utan titel, så att de kan bygga ett år på att Roman är botten och att Rock är chefen för Bloodline. De vänder sig mot Roman, hela Bloodline, i slutet efter att Roman har förlorat mot Cody. Det skulle vara något, tycker jag.
Det skulle bli intressant att se om The Rock vill fortsätta vara heel, eller om det kommer vara designat så att Roman turnar på The Rock på WrestleMania på något vis, vilket gör att Roman står själv mot Cody, så Cody kan vinna utan interference från Bloodline.
Jag hoppas inte det. När han nu har slagit in på den här vägen, då får han väl fortsätta där. Jag tycker också, eftersom SmackDown öppnade ju med att Triple H var på plats och cementerade då att WrestleMania main eventet är Cody mot Roman. Då sa han ju någonting i stil med att oavsett vilken roll du har backstage så är det jag som bestämmer. Och det känns ju ändå som att det är någon sorts Triple H-drock-fade som bubblar. Även om det aldrig kommer bli en match. Men det kan ju bli någon sorts authority figures eller authority figures bråk mellan dem på kamera, som jag instinktivt kan uppskatta.
Ja.
Skepsismen från oss andra.
Jag vill ju gärna att det ska sluta upp i en match på något sätt, och jag vet inte vem som ska vara liksom personen som står upp för Triple H då.
Det är ju Tommaso Ciampa, för R-Truth tror jag att det är Triple H i dagsläget. Ja. Det tyckte jag faktiskt jag var roligt.
Ja, vi tar The Rocky mot Tommaso Ciampa. Men ja, alltså de bygger ju upp som att det ska vara någon slags fade dem emellan. Ja. Jag hoppas i alla fall att The Rock kommer synas under året här mera, och jag föredrar nog han som heel, och Roman först är väl, han kommer väl vara heel också, men han har ju varit heel väldigt länge nu, så att det skulle vara spännande att se om de äntligen skulle kunna få honom över som face som de så gärna har velat liksom under så lång tid.
När du säger dem här, ska du komma ihåg att det var Vince McMahon, och han är ju borta. Ja.
Jo, så är det såklart, men företag, jag tror ändå att det är många som ser honom som the guy, och i och för sig, han är ju inte heller någon som man kan bygga sådär på att han kommer vara där hela tiden, utan det kanske är någon annan som får vara the guy, och då spelar det väl ingen roll om han är face eller heel, Roman i och för sig då.
Det är väl Cody som kommer vara the guy. Han har ju sålt mest merch under 2023 av alla wrestlare i hela världen. Så att han är nog en ganska bra guy att ha on top.
Jo, så är det. Så är det. Det håller jag med om.
Sen är ju bara frågan, vad kommer hända med Cody när han väl tar bältet?
Mm. Det har jag gått och grubblat på om dagarna också. Vad kommer hända? Kommer luften gå ur? Kommer folk överge honom för att han har finished his story? Hur bygger man när, vilka ska jaga? På vilket sätt ska han försvara? Han är ju den här som hela tiden ska brottas. Han är ju lite den här liksom workhorse champion. Ska han vara det? Funkar det?
Och är han så bra på promos och så vidare så att han kan köra på med det han har, eller är det för att han har den här storyn och att fansen vill så mycket nu som han är så över? När han avslutar storyn, så då känner jag att då kommer han inte ha så mycket kvar, för att han är ju inte magisk i ringen och han är inte magisk på micken heller, tycker jag, utan
alltså gud, jag brukar titta på hans promo inför All In en gång i kvartalet minst, och då tittar jag på den fem gånger samma vecka ungefär, för att jag tycker att han är så magisk. När han bara står rakt upp och ner och tittar in i kameran och kör den där 5 minuters promon, det tycker jag är wrestling på sin absoluta peak. Det är nog min favorit promo, hans promo inför All In. Jag tycker den är sjukt magisk.
Han är ju jättebra på att vara emotionell så där. Men det känns som att kan han hitta på nya saker, om man säger så då.
Det tror jag. Och så länge han inte blir lika rörig som Havana var på väg ut från AEW, när han inte visste vad han höll på med. Han bara komprimerade alla promos han hade tänkt köra under ett halvår och körde dem på en gång i ringen, så ingen fattade vad han sa.
Men jag funderar också lite på, för jag menar, man har ju också sett Cody mot alla de här stora namnen nu. Så att det är ju så här, det är, vilka ska han möta när han blir mästare?
Ja, men det är ju det. De har ju inte, alltså det är ju svårt tycker jag att ha en face-mästare. För det blir lite begränsat på det viset. För vad kan de göra? De ska vara good guy och ställa upp och sätta titeln på spel. Det fungerade ju när det var Hogan som gick en match per pay-per-view om titeln, och då var det ju ett monster som de byggde upp i 3 månader och sen släppte lös mot Hogan. Men det är ju inte så längre, så det är mycket lättare med en heel champ som facet kan jaga, upplever jag i alla fall. Det är sällan de här face runs blir lika bra nu för tiden.
Och jag menar, det är ju bara kolla på Seth Rollins. Det har ju varit astråkigt med han som mästare.
Verkligen. Men han vet man ju inte riktigt vad han är heller. Så att jag vet inte om han hade varit lika mycket face och heel. Han var ju Big Show i hur många gånger man har turnat honom under den här jävla runnen.
Men han kan ju också ha, vad heter det, magiska promos ibland. Men då blir man ju förvirrad över att han har bytt karaktär liksom bara på vägen in till ringen.
Men du lyfter ju en jävla poäng, Robert, för att det kan ju vara ett korthus som faller när han finishes his story. För jag menar, ta Kofi Mania. Vad hände när Kofi tog titeln? Det bara dog.
Och så känner man ju också, eller jag känner ju ett otroligt sug att se The Rock mot Roman. Alltså även ifall vi nu får Cody mot Roman här, så jag vill ju ha den jävla The Rock mot Roman-matchen någon jävla gång.
Ja gud ja, man vill ha den med ordentligt uppbygg också. Inte bara så här att det kastas in och så blir de osams för någonting händer i en match och sen går de matchen. Man vill ju att det ska byggas. Man vill ju se dem på varsin sida om ringen i promoduellerna också. Nu när Roman har hittat sig själv och hittar den här kaxiga karaktären. Hur mäter sig hans karisma mot Dwayne Johnson i ringen nu?
Mm. Exakt så som det började innan de kastade in en konstig presskonferens och helt plötsligt stod de och gjorde high five med varandra.
Ja. Som sagt, det kan ju vara att de kör på med Bloodline emot Cody ett litet tag, så att det är både Roman en rematch och att det är The Rock som man får möta under året här då. Och sen så vad är det, kan Bloodline krakulera och så kan det bli Roman Rock på WrestleMania nästa år. Men som sagt, då måste de ju ha någon ny som kan möta Cody då, som fast, vem vet, han kommer inte ha titeln i ett år, det tror jag inte, Cody heller.
Nej, det tror inte jag heller. Han är liksom, han är face-champen som bara kommer ha den ett litet tag. Sen kommer någon heel snärjaren av honom för att byggas upp. Men det, alltså det enda jag skulle kunna tänka mig som jag skulle vara spänd på, det är ju ifall Drew McIntyre tar titeln av Seth Rollins. Och sen blir han så här, bara, jag ska ha båda titlarna. Och så börjar han jaga Cody för att slå ihop de där två bältarna.
Ja, men de har ju även monster-healen Gunther. Och han har vi inte sett mot Cody. Tänk att bygga honom som ett, eller det har de ju gjort, han är ju ett jävla monster. Men han skulle ju kunna vara den här skräcken som jagar Cody. Då kan de hålla på med Bloodline vid sidan om, så kan Gunther vara ett sånt här monster som Hogan hade mot sig. Det hade kunnat funka. Det är ju dock bara en fade. Man behöver ju ha fler sådana där och då behöver de bygga upp fler. Det är svårt, alltså tidigare var det att det fanns inga face-brottare som kunde möta Roman. Nu är det liksom, vilka heels kan man sätta mot Cody om man tar titeln? Det är stökigt.
Skönt också att vi får Jey Uso mot Gunther typ redan nästa vecka, va? Så det där blir bara ett gupp för Gunther att köra över. Liksom, det blir ingenting mer än en match. Det är säkert en bra match, men Uso kommer ju inte ta titeln i alla fall.
Ja,
nej, men tänk om han gör det.
Nej.
Nej, inte, det kallar det inte. Och antar att anledningen till att de inte kör den där i Australien är väl att Gunther håller väl på att ska bli amerikansk medborgare. Och då får han inte lämna landet, tror jag, under ett tag.
Aha, är det så?
Jag tror att jag har hört någonting sånt.
Men det låter ju rimligt. Mm. Gick fortare för Gunther att bli medborgare än Dolph Lundgren som vart det här i förrgår.
Just det. Men inte Gunther... Han har väl någon amerikansk flickvän, va? Det är väl det som är grejen. Det var väl därför han lämnade Europa till slut.
Men säger du att Dolph Lundgren inte haft en amerikansk flickvän på alla dessa år?
Ja, men Dolph Lundgren kanske inte har gift sig.
Nej, det är sant.
Gunther kanske gifter in sig i ett medborgarskap här.
Fast jag tror att han är tillsammans med Ginny, heter hon, tror jag. Jag har fått för mig att hon är...
Älskar att du sitter på den här se och hör informationen, Anders.
Ja, jag har fått för mig att hon är britt, men vi får se här snart. Prata på så ska jag googla det här.
Han bläddrar i sin Rolodex nu. Ja. Jag ska ta reda.
Nej, men jag får mig... För de hade ju så himla svårt att få honom till USA. Vinst var väl hög på honom. Det var väl så ryktet sa i alla fall. Men han var så här, nej, jag kommer inte lämna Europa. Jag kan komma någon gång, men jag kommer inte lämna Europa för jag har min flickvän här. Och så sen så... blev då han kär i någon amerikan och så blev det Florida.
English professional wrestler Ginny Sandu är han gift med.
Jaha. Jaja.
Men hon kan ju bo i USA. Det spelar ingen roll.
Ja, ja, det gör hon ju. Det gör hon. Ja. Och hon vill också bli amerikansk medborgare, kanske.
Jag var tvungen att ta upp det här planschen som de deklarerade. Nick Aldis och Adam Pearce presenterade ju en näve elimineringsmatcher på SmackDown. Och det sticker så jävla mycket i mina ögon att Miss och Ivar är med på det här. Alltså framförallt Ivar. Känns otroligt apart. Bronson Reed kan ju liksom köpa att han är med. Han känns ändå som att de bygger som ett monster och sånt där. Men Ivar, han har ju inte gjort. Han har liksom gått lite matcher mot Alpha Academy.
Men han har ju pushats hårt som singelbrottare. Han har ju fått vinna majoriteten. Hade han varit i AEW hade han ju varit titelcontender, för han har ju vunnit så jävla mycket. Nu ska vi tack och lov vara glada att Triple H inte håller på med de fånigheterna. Men ja, han stack verkligen ut. Men samtidigt så tänker jag att de vill väl lyfta honom, och då måste man sätta in honom i såna där sammanhang. Så får det vara lite apart tills folk tar det för givet. Och Bronson Reed är ju lite så här, de ska till hans hemland, mm, men han får inte vara med i matchen.
Stackarn.
Det är lite surt. Jaha.
Men han kommer väl få någon match ändå såklart. Men
Bronson Reed är väl inte ute än, va? Den matchen har inte varit.
Jo. Bobby Lashley gick vidare.
Jo, Bobby Lashley vann ju för fan på Raw.
Ja.
Just det. Och AJ Styles åkte ut för han förlorade mot Drew McIntyre. Vilket typ egentligen var LA Knight, va? Det var han som var och stökade och hoppade upp på... ville liksom in i ringen när AJ Styles hade pinfall på Drew McIntyre, men då blev domaren distraherad och så sen så lyckades Drew McIntyre vinna den här matchen. Och då trodde jag att AJ Styles skulle lägga sig i när LA Knight mötte just Ivar på Raw, men han löser med sin frånvaro, så han vann LA Knight.
Ja, bygg vidare på det då.
Ja. Vad har vi för tjejer som har gått vidare också då? Bianca vann över Michin på SmackDown och ska vara med.
Liv Morgan gick vidare, tror jag.
Just det, hennes comeback-match mot Zoe Starks.
Och sen är ju Becky Lynch. Becky Lynch, hon var ju den enda som pratade med Rhea på presskonferensen.
Men vad är grejen med den här Nia Jax, Becky Lynch, Rhea? Alltså alla vill ju se Becky Lynch mot Rhea, men jag fattar inte varför de håller på att trycka in Nia Jax i allt det här. Det är för att bygga
hon
Elimination.
Hon ska ju möta Nia Jax. Hon ska ju möta henne på Elimination.
Ja,
precis.
Men det är väl ingen som tror att Nia Jax kommer vinna den matchen, eller...
Men de måste väl hålla illusionen.
Ja, men då, varför gör de då den där tätten mellan Becky Lynch och Rhea Ripley på WrestleMania-presskonferensen? Då känns det ju verkligen som att där och då hade de ju bestämt sig redan att det är den där matchen som kommer vara.
Ja, så är det ju. Men det är wrestling.
Jag blev i alla fall glad att vi fick en AEW Tag Team match på SmackDown, DIY mot Pete Dunne och Tyler Bate. De höll inte igen. Det var liksom gamla goda guld och svart NXT. Det var en toppen match. Och att Pete Dunne och Tyler Bate vann. Jag trodde ju att Triple H skulle blåsa liv i DIY igen och låta dem ta de där tag team titlarna. Men det ska bli spännande att se vad de hittar på med Pete Dunne och Tyler Bate. Han kanske vill reparera Pete Dunne ordentligt.
Ja, de kommer väl förlora nu emot Finn Balor och Damian Priest, antar jag. Det är väl det som är...
Tror du det? Det känns som att de ändå kan ta den där.
Ska det vara, vad heter det, Truth då, som håller på att stöka till det så att de blir av med tag-titlarna? Judgment Day kanske.
Ja, det är inte omöjligt.
Ja, just det.
Något måste ju liksom hända i det där. Det måste krakulera ordentligt, och Priest måste också ta sig lös ur Judgment Day. Alltså, för mig, alltså Judgment Day har ju blivit lite... Jag vet inte, de har blivit lite loser-tag-team eller loser-gäng.
Ja, gud, det var ett jävla skifte för kanske en månad sedan när de blev comic relief på Raw, helt plötsligt.
Sen är väl typ sen JD har kommit in lite grann, men jag känner att alla pratar om att Damian Priest ska bli face liksom, och att folk börjar gilla honom, men jag vet inte. Jag ser inte det bygget. Han är ju superhealen nu när han, vad heter det, vände sig mot R-Truth. Han, vad heter det, hintade att han skulle vara snäll, men nu är det ju han som är värst emot R-Truth.
Men kommer vi träffa Swerven att han vänder sig mot honom nu? Ska vi tro att han är det stora rövhålet, men sen så är det han som kommer till Truths räddning i slutet. Så blir han så där fånigt WWE-face. Inte på ett bra och coolt sätt.
Fast han ska ju ta, han ska ju casha in på WrestleMania efter att Seth har gudomligt vunnit mot Drew McIntyre. Helt slut. Och sen så kommer Damian Priest och tar den av honom. Då blir han superheel.
Men han får ju inte casha in den för att Seth Rollins är skadad. Är ju kayfabe-grejen.
Va? Har du sagt det?
Ja. Han kan inte göra det medan han är skadad, för då gäller det inte. Money in the bank.
Har de klausuler i den där portföljen nu?
Ja, och tydligen någon som har lagt i en sån lapp.
Ja, går han som king med den där väskan länge? Jag tyckte det var länge sedan jag såg den. Vilket gör mig glad, jag tycker den är bedrövlig.
Ja, nej, jag har ju inte tänkt på att han har en... Det...
Visst inte har man det. Man har nästan glömt bort att han är Money in the Bank-vinnare.
Ja, men man har ju nästan glömt bort honom. Alltså, Judgment Day är ju otroligt anonym nu för tiden. Det är ju, de är ju det här som klipps bort på YouTube-versionen nu.
Ja, och sen så har de ju genom att Rhea ska vara main eventet nu liksom i Elimination Chamber galan, så har ju hon klippts lös lite grann från Judgment Day också. Så att det är ju Benil Judgment Day i ligan kvar.
Och tänk när vi hade den där 24/7-titeln. Vilket annat förbund det var, alltså. Sjukt.
Ja, ja. Hur man kan hålla på peta mycket i AW, det kan man ju för sig i WWE också, och snacka om saker som är dåliga där. Men jag vill prata om grejer som är bra med AW. Jacksons nya intro. Jag vill prata om deras blodiga vita kavajer som de brottar sig till och med. Brottar sig liksom blodig bläser och har, alltså hela balletten, till och med huvudbonaden är på. Nu satt den ut kvar så länge på deras, eller i deras match här mot Top Flight. Men jävlar vad jag älskar Matthew och Nicholas Jackson igen, alltså. Älskar dem.
Ja, jag älskar introt, att de bryter sig fri från det som var deras face-grej och gör den här Succession rip-off introt. Det tycker jag är perfekt. Men när blodet har brunat på lite mer, när det har torkat, så ser det lite märkligt ut på deras vita kostym. Men man måste vara med i storyn. Om man kommer in och kollar på det här som första veckan, så ser det ut som att de har gjort någonting annat än att spöa upp någon.
Jag tycker det är toppen. Det enda som jag tycker är synd är att det fortfarande står Young Bucks på deras intro. Det är det enda som jag tycker är synd. Och det här, vi pratade ju inte om det här, men sekunden som skiten träffade fläkten för Vince McMahon, så rakade ju de också bort sina EVP-tangorabatter. Nu har de någon sån här Batista-skägg istället.
Ja, är det inte, vad heter det, Stings skägg de håller på? Alltså, han hade ju en sån där pipskägg förr.
Stings. Just den där lilla mattan på hakan, ja. Där, ja.
Så jag misstänker att det kan vara det som de håller på skojar om nu. Men vad tycker ni om Darby Allin då? Att han, vad heter det, håller på att dra in Cody i deras fade.
Men det var jättemärkligt. Han pratade ju ingenting om att de sopade på Stings barn eller någonting om det där. Det var ju så jävla kast, tycker jag. Jag tycker det var bedrövligt. Det, så här, han tappar ju poängen. Han hade ju ingen poäng.
Det var så mycket som var bra med det där segmentet. Alltså, jag tyckte det var toppen att de bötfällde Tony Schiavone.
Ja.
Knuffade han till backen och bullade upp för att göra en EVP-trigger på han då. Innan Darby kom in och förstör allting.
Ja.
Alltså, det är också så här, det är märkligt, för att det där ett tag så känns det ju som att vi har varit förskonade av den här typen av konstiga AW-promos nu på ett tag. Där ett tag höll de ju på att tugga jämt AW-brottare. Vart och varannat segment var ju så här konstiga som Darbys promo var här, där man håller på att prata om massa jävla andra förbund och insider-grejer, och så man bara, vad är det du gör nu? Pissar du på ditt eget förbund, eller vad är det du håller på med?
Ja.
Så att det här var mycket, mycket märkligt. Jag förväntar mig också mer av Darby än det här.
Ja, det är synd, för jag tycker ju den här sekvensen där de har Tony Schiavone nere på knä och han inser att han ska få en EVP-trigger och han börjar böna och be att de inte ska göra det, tycker jag är jättejättebra. Men det är precis som du säger, sen så går det käpprätt åt helvetet när Darby kommer in. Men han gör ju så där ibland. Det här är inte första gången han skjuter helt fel när han skjuter från höften. Han, just specifikt Darby är ju verkligen hit or miss när det kommer till passionerade promos.
Och även fast Tony Khan verkar vara mycket för att de ska få styra över sin karaktär själv, så måste det ändå finnas så här bullet points, att okej, du får uttrycka det hur du vill, men du måste trycka på det här och du måste trycka på det här. Och då måste ju att Sting, hela härvan runt Sting förra veckan, måste ju vara huvudgrejen som de ska trycka på framåt liksom. Det är ju det som de bygger emot på Revolution.
Ja, men visst. Ja.
Absolut, Darby, du kan få vara lite salt, men glöm inte hållpunkterna.
Precis, precis, precis.
Ja. Ser vi ett tecken här då? De har börjat med de där konstiga promosen igen och QT Marshall är tillbaka.
Ja, precis. Jag har ju spekulerat här i att Nightmare Factory, hela gänget, är på väg mot WWE. Men nu har det vänt.
Jag tycker det är fint vi... att det, du sa det som att det har spekulerats jättevitt och brett här i podden. När det är din teori. Jag tycker att du la fram det väldigt trovärdigt och fint. Om man skulle lösrycka, om Dave Meltzer skulle lösrycka där, då skulle ju han säga att hela podden pratar om det, att Wrestling Sverige tror att Nightmare Factory var på väg bort. Men nu är de på väg tillbaka.
Ja, precis. Cody är tillbaka om några år. Eller om några månader. Nu vänder det.
Samma Joe, Hangman och Swerve Faden är också toppen. Det enda som stressar mig är att Joe ska förlora bältet. Det var jag för sig inne på kanske redan förra veckan. Jag vet inte hur ni känner för det där.
Jag tycker att jag är ju uppstressad över att Joe är lite borta ifrån Faden. Men jag tycker ändå att han satte punkt för promon ganska snyggt när han bröt emellan och sa att han skulle inte låta dem sno hans titel och pinna varandra. De trodde att de skulle komma undan honom.
Ja, det var det näst bästa på Dynamite, tycker jag. Bäst, det var när Tony Schiavone skulle bli avrättad. Näst bäst var Samoa Joes punkt på den där promon. För då var han ju... Han sköt in sig själv och gjorde sig själv relevant i fejden.
Precis. Det behövs så lite när man är så där bra. För att bara... Man glömmer bort det dåliga. Det har ju inte varit dåligt. Det har ju varit en jättebra fade mellan Hangman och Swerve. Men genom att de har dragit in bältet i det här som inte har med deras fade att göra. Så, ja. Men Joe behöver ju göra sådana här grejer mer, för att han är ju ändå den viktigaste parten i det, känns det som, genom att han har titeln.
Jag tror att han behåller bältet, faktiskt.
Jag hoppas det. Men,
jag hoppas också det. Men visst unnar man Swerve ändå att få bli mästare någon jävla gång.
Ja, men det kan han bli senare. Han är het nu ändå. Joe behöver bältet mer, känner jag, för att cementera att det var värt att sätta det på han. Sen kan Swerve få ta det. Swerve kommer ju inte tappa någon popularitet om dessutom det är Hangman på något sätt som gör att han inte får titeln den här gången. Det är bättre att Swerve får vinna den i en liksom klassisk singelmatch istället för i en three-way, tänker jag.
Och sen det där, jag tycker det var lite konstigt nu när Hangman då har svängt emot heel-sidan och Swerve har svängt emot face-sidan, så sätter de upp en three-way med Samoa Joe, Swerve och Brian Cage mot Hook, RVD och Hangman Page. Vad gör Hangman på den där sidan nu när han ska vara heel liksom? Jag förstår att Brian Cage och Swerve, de kan ju fortfarande hänga ihop genom att de är ju med i samma faktion, men sätta upp matcher bara för att sätta upp matcher, det bara sabbar ju hela storyn när Hangman ska vara på den där sidan, känns det som.
Men han kanske kommer cementera sin heel-roll här och genom att ge sig på Hook eller något sånt där som är superface.
Ja, han ska bara, precis, han kör över dem för att sabba för Swerve, typ.
Och segmentet när Toni Storm tatuerar en dolk genom sin gamla vänskapstatuering hon delar med Diona Purrazzo. Det är vackert. Det är liksom, det är Mozart och Bach att sitta och titta på det där.
Ja, det var kung. Och som sagt, hon går till klarhet, från klarhet till klarhet, Toni Storm, i min oro om komiska gimmicks.
Så, nu kan vi prata om när Wardlow dödar stämningen.
Åh gud, ja, det kändes verkligen som att kolla på gladiatorerna när han klev in mot någon jobber, tycker jag. Det bara eka tyst i en ishall någonstans i Sverige, kändes det som, när han stod i ringen och spänner sig själv mot sin egen bild på skärmen också. Och så har han ju så konstig frisyr. Han har ju konstant mössfrilla nu. Och det är bara menlöst, den här mannen. Mr. Wardlow, som han fick heta förra veckan. Han fick inte ens heta det den här veckan.
Ja, men sen så känns det som att de bara har proppat in Adam Cole. Han känns lite trött i det här, att han ska bara sitta och se grym ut. Han är ju kast på att se grym ut genom att han är världens snällaste person. Att han ska sitta där och vara någon planerande onding och vara tyst. Han är ju bra på att prata. Låt han prata då om han sitter där vid kommentatorsbordet. Men
det är också det här att jag tycker att Undisputed Kingdom, de har liksom blivit svalare än minusgraderna i Chris gamla poddkyl han satt i för några år sedan. Alltså de är ju ingenting nu. Där tag var det ju det hetaste som fanns. Det var ju den heta fejden, Adam Cole och MJF. Och så sen försvann MJF. Undisputed Kingdom deklarerades. Och sen bara tvärdog ju det där. De har inte alls lyckats hålla upp det där.
Nej.
Och med det sagt så var det, det var ju ett jättebra main event tycker jag. Med Matt Taven tycker jag är jättebra i den matchen. Men det har ju noll betydelse att slänga in en sån här gimmick-match med liksom... Ja, han är kanske över Mike Bennett i rangordningen, men han är ju den fjärde i alla fall i fraktionen liksom. Som ska möta Orange Cassidy. Ja, hopp, okej.
Okay. Ja, men här blir ju lite Chris Dybeck. Alltså det är ju så här, om någon säger till mig innan, för jag håller med, jag tycker också Taven mot Orange Cassidy, det var absolut ingen dålig match, men som main event. Alltså om någon säger till mig innan så här, Matt Taven och Orange Cassidy, den går sist. Då är jag ju liksom inte helt främmande för att skita i den sista matchen ifall jag har bråttom. Alltså, fattar ni hur jag tänker? Vi sitter ju och ser den. Men lockar det där main eventet någon att stanna kvar till slutet?
Nej. Inte ens när de tvingar in den som en Texas deathmatch också, av någon anledning.
Att de är i Texas, det är, vad heter det, ska inte vara nog för att man ska ha en Texas deathmatch. De har redan kört den grejen en gång i Texas. Bygg upp emot en Texas deathmatch. Ni behöver inte åka till Texas och ha en Texas deathmatch bara för att ni är där.
Då hade de ju kunnat ha Dax mot Mox. Det var ju toppenmatch. Nu öppnade de med den. Det är för bra att de öppnar med en bra match. Men, eller Garcia Edge-matchen. Nu, den hade lite WWE i slut, så det kanske hade känts pissigt att ha som en sista match. Men, eller jag vet inte, vad fan. Det kan väl få vara lite WWE-iga slut. Interference av Nick Wayne och Killswitch och Christian. De bullar väl upp för Edge, Garcia och Daddy Magic. Det känns ju toppen. Mot Christian och company.
Men är det inte så att de har insett att de inte har kvar så många tittare på slutet? Så de sätter ju inte de bästa matcherna där. Fan, vi har haft Sammy Guevara mot Matt Hardy i main event, kommer jag ihåg, när jag inte ville titta vidare, för att man, de hade ju väldigt mycket trötta main events när de hade den här rankingsystemet förut. Det kanske han också har tagit tillbaka. Trötta main event på Dynamite.
Ja, det är som när Raw hade inga tittare på sista timmen. De började släcka ner och det var allt konstigt hände den där sista timmen.
Du menar när det var Raw Underground?
Just det.
Tänk att vi hade det också. Vi har ju fått vara med om mycket spännande.
Oh, AW Underground.
Ja. Men det är så konstigt med AW att den ena veckan så är det så här story points överallt. Kanske var att ta i, men att det är många story points och det är, vad heter det, jätteuppbyggt Dynamite liksom. Och så kommer det en sån här vecka där det inte finns så mycket story och det är bara matcher och man är sådär trött när man går därifrån. Och sen så om några veckor så bygger de upp mot Big Business, då kommer det säkerligen vara massor med matcher igen. Sprid ut matcherna så att det blir intressant hela vägen istället. Det är som att och Tony Khan, han som var så känd över sitt Excel-dokument att han skulle ha så mycket stories överallt, som de nu säger att han bokar typ show för show. Och det känns som att om man har haft en dålig vecka så då har han tappat bort sig liksom på vägen.
Men jag tycker det känns som att det är ett skifte sedan nyår. Alltså sedan de körde pay-per-viewet, det här är End of Days, när det hette det inte, men det sista pay-per-viewet för året efter det,
World's End.
Efter det så har det ju inte varit storytunga Dynamites, upplever jag. Alltså vi har ju fått typ,
ja, då har de börjat med rankingsarna.
Ja, precis. Och då, det har ju varit hela 2024. Det har ju tog bort det. Vi satt ju och prisade dem jättemycket när det var liksom att det följde en story och grejer under MJF-eran i slutet. Att det kändes som att ja, men nu är de på väg upp igen. De hade en svacka när de tappade Punk, men nu har de hittat tillbaka. Och sen så körde de blow-offen i det där pay-per-viewet och sen så har det inte varit några stories. Förutom då liksom kvarskvalpet med Christian och Cope, och sen så har vi ju Hangman och Swerve som hela tiden liksom levererar och får bära liksom det där story-oket.
Men vad är den stora skillnaden då? För jag menar, WWE har ju inte heller någon jättemycket mer stories kokande, men ändå lyckas ju de.
Det har de väl.
Ja. Jag håller med Robert där faktiskt. De har, vad heter det, main event faden som är intressant.
Jo, men de har ju, ja, de har ju main event faden som är intressant, men sen så försöker de ju. De har ju taffliga stories, men de har ju stories genom det hela. De har ju även Becky mot Rhea, de har ju Nia som är med i den, vi har ju LA Knight som hällde lite vatten på AJ Styles, vi har Truth som går runt och är förvirrad backstage, vi har Nakamura som misskynnes utmanar folk på japanska helt plötsligt, vi har Sami Zayn som sitter uppe i läktaren och är ledsen, vi har Drew McIntyre som går och klagar på folk, det är jättemycket där, alltså om vi jämför bara liksom promos och talking points och saker som händer, sen så säger jag inte att alla de där grejerna är av toppkvalitet. Det säger jag verkligen inte. Men vissa av dem är verkligen det. Och framförallt så gör de att det blir luftigare shower.
Det var ju posttraumatisk stress att se den där Nakamura Sami Zayn-grejen. Det kändes ju som covid-eran all over again. Han satt i en tom läktare och pratade Sami Zayn.
Jag impade ändå att Nakamura hade producerat segmentet med undertexter och allting när det bara skulle sändas för de två som satt på läktaren.
Ja. Överjobba lite.
Han kanske har tagit Cameron Grimes gimmick och är supermiljonär gimmicken och liksom har ett eget production team och grejer. Men apropå en miljonär, Scott D'Amore, han är ju tydligen superrik och tjänar jättemycket pengar och har wrestling som en hobby. Alltså mannen som fick sparken från Impact, eller ja, TNA heter de ju nu. Men idag skickade ju du, Anders, att brottarna hade gått ut med ett öppet brev till, vad de nu heter, Anthem.
Anthem,
jag tycker det var ett svagt öppet brev, för det var ju signerat med eran TNA-familj. Det var ju verkligen inte namnen på dem som stod bakom det. Det var ett väldigt svagt budskap att skicka till Anthem.
Det var alldeles för mycket text. Även trots att jag då har tagit extra kurser i engelska så kände jag att det här orkar jag inte läsa igenom. Men vad var kontentan av det här långa, långa mejlet då? Vad skrev de?
Att de hoppas att de kan träffas och prata om det här och att de såklart inte har hela bakgrunden, men alla de tycker att Scott D'Amore var hjärtat och själen i TNA. Fast med alldeles för många ord och bokstäver och kommateringar och punkter.
Ja, då får komma till saken någon gång.
Ja.
Men ja, det är ju har ju fortfarande inte riktigt klarnat vad som var besväret där. Men
ryktet säger att han ville köpa skiten, men inte fick.
Precis, och han ville ju satsa mer på det. Han ville, försökte ju få in CM Punk, han försökte på Okada tror jag, eller Osprey försökte han få in, men det blev han ju utbudad med också. Så att han försökte ju liksom att de skulle satsa mer pengar, men det verkar som att Anthem inte är så sugen på det. Men ändå så vill
Anthem förlorar ju pengar på Impact.
Ja.
Eller TNA. Varför säger jag Impact hela tiden? Nu kan jag väl lära mig att säga TNA. Så de tjänar ingenting på det, och nu så verkar det väl lite som att de vill strukturera om det när de tar en intern snubbe som ska driva det. Och vissa spekulerar väl också i att man kanske ska sälja det. Men som jag fattar det så är det Endeavor som äger videobiblioteket.
Ja, precis. Det har jag uppfattat det som också. Men som sagt, det verkar ju inte som att de är så sugen på att sälja då. I och för sig kan ju Scott D'Amore inte haft ett så bra bud. Men de vill inte bli av med det så himla mycket om de nekar honom då i alla fall.
Nej, om det ligger sanning i det. Jag tycker att det är intressant att han är superrik och har, nu säger jag superrik, han är inte Tony Khan, Vince McMahon rik, men han är tydligen en väldigt rik man och som sagt har gjort det här som en hobby. Han är väl någon form av...
Är han Billy Corgan rik?
Nej, det är han inte. Han är inte så att han blir arg på Dave Meltzer när Dave Meltzer inte acknowledger hans wealth. Men han är ju någon sån här fastighetspump, är han. Och sen så gör han wrestlingen vid sidan om. Men det spekuleras ju i att om han inte kommer tillbaka med TNA så startar han ett eget och försöker den vägen istället. För han är så passionerad kring wrestling.
Ja, oh. Ska vi packa ihop?
Ja, det tycker vi.
Hörrni, detta om detta. Vi hörs.